numret av Evangelii Herold, nummer 49, 1983, sidan 7. En sund undervisning om under och tecken. I en tid som på det andliga området präglas av förnyelse och längtan lurar också faror där vi frestas att ägna oss åt perifera ting. Vi ser hur en del extrema förkunnare hamnat i det diket då man mer fokuserar yttringarna än det andliga livets centra. Man ägnar mer intresse åt under och tecken än undergöraren. Somliga har fallit för frestelsen att profilera sin egen person, att mer profilera sin egen person än det budskap som ska bäras fram. En del förkunnare har specialiserat sig på demonologiläror, vilka också leder människan bort från budskapets centra, vilket är Jesus Kristus. Ur själavårdssynpunkt är det allvarligt då människor fastnar i böner, botövningar och befrielsekampanjer och inte kommer in i den frihet som är tillägnad oss alla genom Jesu försoningsverk. Hur många människor möter oss inte som ständigt gräver i sitt inre? Man anklagar sig för att äga för liten tro eller att inte vara tillräckligt god kristen och så vidare. Många har dock hamnat i det andra diket. På grund av dessa yttre faror avskärmar man sig helt från den dynamik som ett andefyllt liv öppnar för oss. Följden blir ofta en urvattnad och kraftlös kristendom. Vi behöver en väckelse med under och tecken, men också med den sundhet som en kristocentrisk förkunnelse leder fram till. Undertecknat Bo Anders Stenstrand. Och det är så sant som det sagt alltihopa. Därför att svårigheterna börjar alltid när man upphöjer en del av helheten och säger detta är allt sammans. Därför att då kommer genast motreaktionen. Någon annan upphöjer en annan bit av helheten och säger detta är allt sammans. Det är det här det går ut på. Detta är det viktiga. Somliga undervisar om demoner och befrielse och säger att detta är det viktiga. Lyssna bara på mig. Och andra säger att det leder till så mycket trasslighet det där. Hör inte på honom. När vi nu alltså går in i de här svåra och känsliga kapitlen så ska vi ha klart för oss att det här är inte alls allt sammans. Det här är bara en liten bit, observera en liten bit. Det är någonting som förväntas ska ske i ens liv för att något annat ska kunna äga rum. Hav det klart för er, är ni snälla. Därför att när man börjar att lysa in i de här förhållandena, då känns det hela ofta så överraskande, så jobbigt, så svårt och så här. Så man tror plötsligt att ja, det här är ju sådana jätteproblem så de får hålla på att gräva med resten av mitt liv. Det är inte meningen. Utan tvärtom är det meningen att det ska vara undantag. Men någon gång så får man också ägna sig åt undantagen så att säga. Det är ju inte detta det går ut på. Utan det går ju ut på att vi ska bli fria så att något annat kan hända i våra liv. Inte att vi ska bli andliga navelskådare som ägnar oss åt någon sorts sublim självbespegling resten av jordevandringen. Eller jordesittandet som det då ofta lätt blir. Jag vill i det här sammanhanget få komma tillbaka lite grann till det här med befrielsetjänst som vi har pratat om förut. För det händer ibland att en människa kommer och söker för hjälp med någonting. Och understundom kan detta något han söker hjälp med bara vara någonting som man får auktoritativt schasa ut ur hans liv. I andra sammanhang så kan man känna, liksom en inre varning, ha inte för bråttom. Inte så få människor fastnar i onani. Och det är ju ingenting vi brukar predika om och det är heller ingenting som är värt att predika som i och för sig. Men vi kan dröja vidare några ögonblick. Därför många människor fastnar i det här. Vi lever ju i ett kulturmönster där man har en ganska lång tidsmässig distans mellan sexualfunktionens debut i våra liv och den tidpunkt då man kan gifta sig och leva ett efter kristet mått mätt normalt sexualliv. Och under mellanperioden är det inte så få människor som fastnar i onani. När man sen gifter sig och kanske kommer in i ett normalt och till och med mycket lyckligt sexualliv så finns det människor som upptäcker att det där är ingenting man bara slutar med. det finns fortfarande kvar som ett tvång i ens liv. Och man tycker det är konstigt, man tycker kanske till och med att det är förnedrande. Och man vet inte riktigt vad man ska göra med det. Och jag har varit med om att människor har sökt om hjälp för det här. Och det är bara förnummit att köra ut den bara. Och så kör man ut den och så är problemet löst. Andra har kommit, bett om hjälp för exakt samma problem. Man känner, har inte för bråttom. Därför ibland är det här bara ett uttryck för att man har tillåtit sig, ska vi säga, en dålig vana som man sedan blir bunden i. På samma sätt som du kan bli bunden i alkohol även om du är perfekt lycklig i ditt liv. Du lever ett toppenfint liv på alla sätt, men så börjar du att ta en konjak till tvn varje kväll. Och så småningom så är du alkoholist. Men det kan ju också hända att du börjar dricka därför att det finns alla möjliga andra problem i ditt liv. Och det kan hända att människor börjar onanera därför att det finns en massa problem i deras liv. Och då är det viktigt, återigen, som jag sa förut, man måste se helheten. Och först när man känner på sig i sin ande inför den människa som söker ens hjälp att nu har vi liksom sett problemet i dess helhet. Där det som han söker hjälp för kanske bara är en liten topp på ett stort isberg. När hela isberget måste upp. Sågar du av toppen på isberget så flyter upp en ny topp. Och så blir den personen besviken och tycker att ja, det gav ingen hjälp det där. Ibland så förnimmer man att ja, det här kan vi ta itu med direkt, det ligger inget bakom. Och så får man liksom bara gemensamt ta auktoritet över det här och befria personen ifrån det. Det har varit med om. Det är inget speciellt märkvärdigt. Och personen i fråga upplever sen bara att det där är aldrig mer än någon frestelse. Men sen har jag också varit med om att ha lite för bråttom. Därför är det på misstagen man lär sig. Och så får man upptäcka det att det hjälpte inte alls. Konstigt. Det som hjälper med Johansson, varför hjälper inte det på Svensson? Nej, därför att hos Svensson fanns det någonting bakom. Det fanns en rot bakom. Och den kanske, det kanske handlade om både känslor av ensamhet och av övergivenhet och av självömkan och av bitterhet. Och man kommer in i detta mönster som en sorts tröst för ensamheten, bitterheten, övergivenhet. Så om du inte tar fram alltihopa så kan du aldrig köra ut trösten ur hans liv. Och därför är det så viktigt att när vi ska till att lyssna på varandras problem så får man inte ha bråttom. Jag är jättelömsk på alla former av vilda västernbeteende. Nu ska det gå kvickt. Nu bara går vi emot här. Pang, pang, pang. Vad är det som garanterar att du hjälper en människa när du har bråttom? Istället så måste du vara så avspänd och så stilla när du ska hjälpa någon annan människa att du verkligen kan höra vad han säger och vad Herren säger. Och det kan hända att du är en superprofet som direkt kan förstå var skon klämmer. Och på kort tid förstå vad som måste göras. Men du förstår, den lidande människan måste också hänga med i svängarna. Jag menar, det kommer en människa till dig och säger, jag känner mig så ensam. Och jag är så bunden i människofruktan. Och du ser, kanske redan i ögonen på den människan, att det är en mycket bitter person. Det behövs inget större mått av andebedömningens nådegåva. För det kan man ofta se med sina fysiska ögon. Och så har du bråttom. Och så ska du bara köra ut bitterheten här och du ska köra ut allt möjligt. Och tillika allt vad övergivenhet och människofruktan heter. Ja, men han var ju inte med på det. Han hade aldrig sett sin egen bitterhet, den som du ser, den såg inte han. Därför det är lättare att se bräder och plankstumpar och bjälkar och allt möjligt och små grand i broderns ögon än vad man ser i sitt eget. Man ser ingenting i sina egna ögon. Alltså måste du ha tid. Det måste vara så stilla så att du kan hålla upp en spegel. Man får se. Flisor, bräder, spånplattor och plankstumpar. Alltihopa. Det är för det är bara när man blir av med alltihopa som man blir hjälpt. Och du måste vara så stilla och låta den andra berätta så mycket om sig själv. Så att du kan känna, nu greppar vi problemet så långt vi klarar av att göra det idag. Och så långt det är Herrens vilja att vi ska göra det idag. Därför tar sånt här tid. Och även om vi ska vara inställda på att vi ska inte jobba med de tidsbegrepp som psykoterapin i sin kraftlöshet använder sig av. Så är det heller inte någonting som ägnar sig för, vad ska vi säga, plattformsverksamhet. Utan det får bli någonting där man själv får börja se saker som man inte sett förut. Där frågor måste få ställas som man inte har ställt sig själv förut och kanske ingen annan har ställt heller. Har du tänkt på den här liknelsen om plankstumparna förresten? Du vet, om det är så att vi accepterar att Jesus har rätt. Jag kan gå omkring med bjälkar och stora masonitskivor i ögat så att säga. Och jag ser inte ett skvatt. Men du har så god syn så du ser till och med minsta flisa. Ja, vad är vitsen då? Vad ska jag göra? Jo, jag får naturligtvis gå till dig. Så du som ser, skulle du kunna ta och plocka fram pincetten och börja liksom att lyfta ut grejer. Sen så kan ju kanske jag hjälpa dig, vem vet? Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Vi kan förresten titta hur det står i Lukas 6:e kapitel. Trettionionde vers. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind, ramlar inte båda i gropen. Lärjungen är inte för mer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Eller som det står i den gamla översättningen, sedan må du se till att du kan ta flisan ur din broders öga. Står det inte så? Ja, sedan må du se till. Det är så man blir själavårdare. Och sådana behövs det. Behovet är fullständigt omättligt idag. Det börjar med att vi söker varandras hjälp. Hörru, vad ser du som jag inte ser? Vi ska ta och läsa en liten stund om patriarken Jakob. Ska ni få se på något spännande. Så vi slår upp i första Mosebok 25. Jag läser 21 versen. Det var så att Isak, han fick inte barn. Det var inte bara så med Abraham utan det var så med Isak också. Och Isak bad till Herren för sin hustru Rebecka till hon var ofruktsam. Och Herren bönhörde honom så att hans hustru Rebecka blev havande. Han var 40 år står det, när han gifte sig och han var 60 år gammal så lite senare när barnen föddes. Så han fick bedja länge. Men barnen stötte varandra i hennes liv. Då sa hon, om det skulle gå så, varför skulle jag då vara till? Och hon gick bort för att fråga Herren och Herren svarade henne. Två folk finns i ditt liv, två folkstammar skall ur ditt sköter skiljas från varandra. Den ena stammen ska vara den andra övermäktig och den äldre ska tjäna den yngre. När sedan tiden var inne att hon skulle föda, se då fanns tvillingar i hennes liv. Den som först kom fram var rödlätt och hade över hela kroppen en hårmantel och det gav honom namnet Esau. Därefter kom hans broder fram och denne höll med sin hand i Esaus häl och han fick namnet Jakob. Men Isak var 60 år gammal när de föddes. Och barnen växte upp och Esau blev en skicklig jägare och höll sig ute på marken. Jakob åter blev en fromsint man som bodde i tält. Och Isak hade Esau kärast, ty han hade smak för villebråd, men Rebecka hade Jakob kärast. En gång då Jakob höll på att koka något i soppa kom Esau hem från marken utmattad av hunger. Och Esau sa till Jakob, låt mig få till livs av det röda du har där, ty jag är utmattad av hunger. Därav fick han namnet Edom. Men Jakob sa, sälj då nu åt mig din förstfödslorätt. Esau svarade, jag är ju döden nära, vart det gagnar mig då min förstfödslorätt. Jakob sa, så ge mig nu din ed på det. Och han gav honom sin ed och sålde så sin förstfödslorätt till Jakob. Men Jakob gav Esau bröd och linssoppa och han åt och drack och steg sedan upp och gick sin väg. Så ringa aktade Esau sin förstfödslorätt. Jakob, han lurar till sig Esaus förstfödslorätt. Han utnyttjar Esaus hunger så att säga. Här står visserligen att Esau gjorde ett fel. Han aktade inte sin förstfödslorätt. Och vad är din och min förstfödslorätt? Vad är det för någonting? Det är den heliga ande. Och det står i Hebreerbrevet talat om att vi ska vara aktsamma om den heliga andes gåva. För det är vår förstfödslorätt. Så att vi inte gör som Esau. Men nu är det inte Esau egentligen vi ska intressera oss för, utan det är Jakob. Sicken rackare, va? Sicken filur. Redan när han föddes så höll han Esau i hälen. Och med detta fortsätter han. Han är mannen som griper efter förmåner. Och efter den här historien så lurar han också sin gamle far, som vid det laget hade hunnit bli ganska skumögd. För han skulle väl signa sin äldste son, den med förstfödslorätten. Och då klär Jakob ut sig så han blir lagom luden och pappan stryker lite grann över sonen och känner att ja, han känns lagom hårig här och så välsignar han. Och sen när det hela blir uppdagat så går det inte att ta tillbaka. Utan nu är det Jakob som är välsignad. Och så händer sig detta att Jakob, han har lite svårt att vara hemma hos brorsan. Det blir lite spänt. Så han åker iväg till sin, han är väl morbror har jag för mig, Laban som bor i Paddan Aram. Det är någonstans uppe i övre delarna av Eufrat och Tigrisområdet om jag nu minns rätt. Ja, dit drager han iväg. Och sen håller Laban och Jakob på att lura varandra i många år. På olika vis. Och till sist så orkar inte Jakob vara kvar där. Förhållandet har väl blivit jobbigare och jobbigare. Så nu tar han sina båda hustrur, både den han ville ha och den som Laban lurade på honom. Och så sätter han sig på sitt riddjur och så knycker han Labans alla husgudar. Och stoppar dem under sadeln om jag minns rätt. Och så rider man iväg. Man lurar varandra in i det sista här. Och nu vet inte längre Jakob vart han ska ta vägen. Han har bränt sina relationer hemma. Han har bränt dem hos sin morbror. Och lite rådvill ger han sig av. Och styr ändå så småningom kosan hemåt. Vart ska han annars ta vägen? Efter ett tag så upptäcker Laban att husgudarna saknas. Och han sätter efter Jakob som det står här i 31 kapitlet och 22 versen. Men Jakob lurar honom och han får vända hem med oförrättat ärende. Men ju mer nu Jakob närmar sig hemmet, så närmar han sig också mötet med Esau som han har flytt ifrån. Och det är samma gamle Jakob som alltid. Vi har nu hunnit till 32 kapitlet. Sjätte versen. När sedan budbärarna kom tillbaka till Jakob sa de: vi träffade din broder Esau som redan drar emot dig med 400 man. Då blev Jakob mycket förskräckt och greps av ångest. Och han delade sitt folk och fåren och fäkreaturen och kamelerna i två skaror. Ty han tänkte, om Esau överfaller den ena skaran och slår den, så kan dock den andra skaran undkomma. Så att han hade en liten reserv så att säga i bakfickan. Om Esau kommer här och kräver sin tribut, så visar jag upp den första skaran. Och då kan han få av den. Och sen har jag ändå en massa kameler och hästar och åsnor och grejer kvar. Va? Fiffigt. Du har 10 säckar diamanter med dig, men du avdelar en tjänare till att bära de 9 någon annanstans, och så kommer du konkande på en egen säck diamanter, och så kommer din antagonist och säger: ja, vi kan ju dela lika. Då har du kvar 9,5 säckar efteråt. Ja? Så det var samma gamla stil som vanligt. Han var bunden i det här. Tjugoandra versen. Men under natten steg han upp och tog sina båda hustrur och sina båda tjänstekvinnor och sina 11 söner och gick över Jabboks vadställ. Han tog dem och förde dem över bäcken och förde dessutom över vad han i övrigt ägde, och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills morgonrodnaden gick upp, och när denne såg att han inte kunde övervinna Jakob gav han honom ett slag på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och mannen sa: släpp mig till morgonrodnaden går upp. Men han svarade: jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig. Då sa han till honom: vad är ditt namn? Han svarade: Jakob. Han sade: du ska inte mer heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Då frågade Jakob och sa: låt mig veta ditt namn. Han svarade: varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Men Jakob gav platsen namnet Peniel, ty sa han: jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och dock har mitt liv blivit räddat. Och när han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp, men han haltade på höften. För den skull äter Israels barn ännu idag inte höftsenan som ligger på höftleden, därför nämligen att han gav Jakob ett slag på höftleden på höftsenan. På något sätt möter han nu Herren i sin kris. För nu känns det kritiskt för honom. Och han som alltid varit, ska vi säga, den skicklige springaren. Mannen som sprungit ifrån alla problem. Han får nu höftleden krossad. En sån märklig bild. Herren leder honom fram till en situation där det här inte längre fungerar. Och när vi kommer över i 33 kapitlet, då är det dags. Nu kommer Esau. Och vi bara läser vidare. Och Jakob lyfte upp sina ögon och fick se Esau komma med 400 man. Då fördelade han sina barn på Lea och Rakel och de båda tjänstekvinnorna. Och han lät tjänstekvinnorna med deras barn gå främst. Hepp. Lea med hennes barn därnäst och Rakel med Josef sist. Själv gick han framför dem och bugade sig 7 gånger ner till jorden tills han kom fram till sin broder. Men Esau skyndade emot honom och tog honom i famn och föll honom om halsen och kysste honom, och det grät. Det ligger en sån oerhörd Guds pedagogik i det här. Gud, han hade sagt från början att han skulle välsigna Jakob och inte Esau. Och när man får se Esau i full aktion till en början, så kan man tycka Gud hade dålig smak. Små och storfifflaren, lurendrejaren, killen som stack ifrån problemen. Att det var han som var utvald. Så konstigt. Men Jakob fick uppleva vad Esau aldrig fick uppleva, nämligen förkrosselse i sitt liv.
Och efter detta så får han också uppleva hur Herren på något sätt har haft sin hand i allt sammans hela tiden. När han brottas med Herren den här natten så får han ett nytt namn. Nu är det slut med det gamla. Nu börjar det nya. Du ska få ett nytt namn. Hädanefter ska du heta Israel. Esau, han fick behålla sitt namn. Hans avkomlingar, de kallades för Edom. Och det var därför att Esau, han ville hellre ha den röda linssoppan än sin förstfödslorätt. Men det var inget namn som växte fram ur mötet med Gud. Det var aldrig så att han, så att säga, fann sin av Gud bestämda identitet. Det gjorde däremot Jakob till sist. Och Jakob symboliserar för mig, vad ska vi säga, en människa som är på flykt. En människa som trasslar till sitt liv och som hela tiden är på flykt bort ifrån det som är konsekvensen av vad han har gjort. Han tillvinner sig Esaus förstfödslorätt med minst sagt tvivelaktig teknik och flyr sedan hemifrån. Han tjänar Laban men lurar honom samtidigt och måste till sist fly därifrån. Men Herren är med i allt detta. Herren låter alltihopa få tjäna hans syften in till dess att han kan ge Jakob hans rätta identitet. Gud har en plan för våra liv, brukar vi säga. Ibland tycker vi den planen fungerar dåligt. Det kan vara så här, vi har överlåtit oss, du och jag. Och vi kanske också verkligen ber att Guds vilja ska ske. Och vi tycker alltid bara tokigare och tokigare. Det går inte framåt det här, utan det känns som det gick bakåt. Men den dagen närmar sig då man får sin nya identitet. Herren har kontroll över allt sammans. Det är bara det att han genomför saker och ting i sin ordning. Vem är det som har ansvaret när du har överlåtit dig? Jo, det är Herren. Och jag vill få betona det här perspektivet för dig. Ibland ser vi på det här med själavård på ett väldigt kliniskt sätt. Det är saker som ska hända nu, omedelbart. Och helanden som inte går på 5 minuter, de är inget att ha. Guds program är ofta en väg. Och när vi vandrar på den vägen så ingriper Herren då och då och löser oss från det ena efter det andra. Jag tror de flesta av er har den erfarenheten av Gud. Vi har kommit till tro kanske. Och på olika sätt börjat växa med Herren. Våra förväntningar på det växandet har karaktären av bättre och bättre dag för dag. Idag lär jag mig det här. Idag ska jag lära mig bli för sjuka. Imorgon ska jag lära mig profetera. I övermorgon ska jag lära mig älska folk. Nästa vecka så kör vi igång med evangelisationen och om 2 veckor kan jag det. Lite bättre för varje dag. Men så länge du har den modellen för dig så förstår du inte Guds väg över ditt liv. Och du blir kanske också besviken. Men istället när du tittar i backspegeln över ditt liv så kan du se att ibland så blir det sämre och sämre för var dag. och så plötsligt så sitter du i en situation där du upptäcker att nu är det dags att välja. Nu får jag välja bort det här eller jag får välja att stanna kvar i detta. Nu kan jag inte skjuta på det här längre. Och så med Herrens hjälp väljer du hans väg. Då öppnar sig nya friheter i ditt liv. Du känner gamla bördor lyfts av. Du går ut i ett nytt mått av frihet. Du gläder dig åt Herren och vad han gör. Tills det kanske lite oväntat kärvar på nytt. Och du tänker kanske att ja, det var märkvärdigt. Ska det här aldrig sluta? Jag vill ju ha det lite bättre dag för dag. Och rätt vad det är så är du i samma situation igen. Herren ställer dig i ett val. Och du får välja. Så du, vandringen i anden, vandringen tillsammans med Herren, det är en vandring ut i ett allt större mått av frihet i våra liv. Och Herren, han planlägger den här vandringen med en sån otrolig vishet. Därför dels så vill han planera ditt liv så att det ska komma att bli till välsignelse för människor omkring dig. Det ska bli ett vittnesbörd om vem han är. Det ska förhärliga honom. Det ska välsigna människor. Men det ska också välsigna dig. Och därför så finner du ofta att du kan komma in i svårigheter, i situationer där Herren i första hand vill handla med dig. Och sen han har gjort det, så överväger kanske andra motiv för Herren över ditt liv. Han låter dig få tjäna dina bröder och systrar. Från att du har varit kanske i krisens period, självupptagen och självcentrerad, så låter Herren dig sen få känna på att du har fått ett större mått av frihet i ditt liv. Du har fått se saker som du inte såg förut. Du har fått välja, du har fått förstå hans vilja. Du har fått överlåta dig på nytt. Och så visar Herren att nu är du lite friare än förut. Titta här, ska du få se. Nu har du lite lättare för att gå in i den tjänst som jag har kallat dig till. Nu har du lite lättare för att glömma bort dig själv än du hade förut. På något sätt finns det ofta en sorts ut- och inandning i våra liv. Ibland är det dags för inandning. Herren börjar att lysa på dig själv. Du får vara inför Herren. Du får vara stilla. Herren handlar med dig. Så kommer det utandning. Man kan inte bara andas in. Då spricker man till sist. Men så kommer utandningen. Du får glömma dig själv. Du får gå ut i Herrens tjänst bland bröder och systrar. Så kommer inandningen på nytt. Och så utandningen. På det sättet så i en sorts av Herren given lugn rytm får du föras till ett större och större mått av mognad. Det är väldigt tragiskt när man säger att hela kristenlivet består av utandning. Stick iväg och gör saker bara. Det är lika idiotiskt dumt att säga att det består bara av inandning. Utan Herren har planlagt en väg genom ditt liv som är båda delarna. Och han är så skicklig så ibland kan han slå två flugor i en smäll. Men ibland låter han saker och ting omväxla med vartannat. Ibland får du vara ensam i öknen. Ibland får du stå mitt ibland människor. Och allt detta, det ena så väl som det andra, observera det ena så väl som det andra, för dig in i ett större mått av mognad och frihet. När vi nu talar om bundenhet och allt sånt här, så är det för att det är gott att ha ett visst grundkunnande i de här tingen. Därför att den heliga ande, vet du, han påminner. Då är det bra att man har lite egen kunskap av uppenbarelsen, att hur plötsligt kan anden komma in och påminna. Ser du nu? Kommer du ihåg det där? Nu tar vi det. Det här är inte meningen att man ska sätta sig ner och liksom tränga in i på ett väldigt intellektuellt sätt och liksom lyfta sig själv i håret och göra sig fri. Utan det här är någonting som man ska ta emot i en väldig vila. Trots att man kan tycka att det här är en väldigt laddad kunskap, ska du ta emot det här väldigt vilande. Vem har ansvaret för ditt liv när du har överlåtit dig? Vem? Det är Gud. Ja, just det. Det är Gud. Och då får du låta honom ha det ansvaret. Han ska föra dig fram. Och han kan göra kunskap av det här slaget nyttig för dig. Det är inte du som ska frigöra dig, utan det är han som gör det. Det är sanningen som gör dig fri. Men den sanningen är liksom inbyggd i din vandring i anden. Ibland kan man få uppleva språngvisa förändringar. Till exempel i en själavårdssituation. Men den språngvisa förändringen är någonting så som Gud har byggt upp. Kanske under decennier i ditt liv. På samma sätt som Jakob fick uppleva det här när han mötte Herren själv. Jag menar, hade han mött Herren 20 år tidigare? Han hade ju kunnat dra varenda led ur kroppen på honom i led för att det hade inte blivit något ändå. Det var en del av vandringen i anden, nu var det dags. Därför att nu finns Esau runt hörnet. Nu är det dags. Förstår ni? Och på det sättet formar Herren våra liv på ett sätt som vi aldrig kan imitera. Och vi ska aldrig tro att det är det som är meningen. Det är gott att ha kunskap. Det är gott att liksom veta vad det handlar om. Men det är Herren som för dig ut i friheten. Ansvaret är ändå hans. Och det du riktar in dig på, sen du fått så att säga lite grundkunnande ungefär av det slag som vi har fått tränga in i under de här månaderna. Det du ska göra är inte att sen försöka bli din egen själavårdare, att lyfta dig själv i håret på olika vis och försöka att ta itu med saker och gå emot saker. Jag avskyr det här uttrycket att nu ska jag gå emot det här i mitt liv. Därför att det sägs så ofta i en sorts, vad ska vi säga, nästan kötslig hurtighet. Som om man kände att det är nog min plikt att göra det här. Herren leder dig. Det är han som har ansvaret. Jakob hade varit på flykt för Esau. Och det där, det tycker jag är en sån enorm bild, därför att våra problem i allmänhet beror på att vi befinner oss på flykt. Ifrån vad då? Jo, ifrån fördömelsen. Det var vad Jakob var på flykt för. Han hade ju fått förstfödslorätten. Han var ju liksom den som satt med trumf på hand där hemma. Men jag tror samtidigt fanns fördömelsen där. Han visste. Den var egentligen inte hans. Han hade bara lurat den till sig. Och så är han ändå på flykt. Han som hade fått förstfödslorätten och därmed arvsrätten över hela faders egendom, han sticker iväg till sin morbror. Flyr bort ifrån allt sammans. Allt det han hade vunnit. Och du vet, du och jag, vi som ändå lever i syndens värld och får på olika sätt känna av det här med fördömelse, som vi har pratat mycket om den här kursen. Vi försöker på olika sätt att lära oss leva med den. Och detta är ändå som regel en flykt. Du kan fly in i din ensamma kammare och stänga din dörr. Du kan fly ut i våldsamma aktiviteter och karriärer. Du kan bli rik, du kan bli ansedd, du kan bli duktig, du kan bli statsminister och professor och vad det är du kan få för dig att bli, generaldirektör. Det finns många fina titlar. Du kan bli superevangelist. Jajamän. Sveriges Billy Graham. Låter inte lockande. Och du kan vilja bli det därför att du önskar få visa att du kan något. Inte därför att du har sån nöd för de ofrälsta. För du är på flykt. Och Herrens problem med oss där vi är på flykt, det är att liksom få oss att vända om. Vad var det han var på flykt ifrån? Jo, det var fördömelsen som var relaterad till Esau. Var finner han sin befrielse, den gode Jakob, när han går rakt fram till Esau? Och Herren har gott om tid. Han är inte så hemskt beroende av våra tjänster som vi tror. Han kan göra allting mycket bättre själv. Han har tid att vänta. Inte dess att Jakob själv börjar gå vägen rakt till Esau. Där händer underverket. Och vi ska tala mer om det nästa timme.